Ja, så roligt att få dela Guds ord. Nu ska vi se, den här så konstigt. Ursäkta. Så. Ja, men så roligt att få vara här och på, som i den här uppgiften. Så jag brukar ju få sitta och lyssna, och det är ju härligt också. Till vardags så jobbar jag ju som underhållstekniker. Men har några år i alla fall varit pastor, och därför är det ju jätteroligt att få göra det här igen. Den kämpande tron är ju liksom tema för den här söndagen, men också så här i fastetider så har vi i församlingen bestämt att vi ska stanna upp några veckor inför det som har med kämpandet att göra. Och då har jag fått förmånen att få prata om tvivel, så vi ska fundera lite grann kring tvivel idag. Och titta lite grann vad vi kan se i Bibeln om det här ämnet. Och när vi pratar om tro och tvivel och sådär, så är det så att när vi pratar om tro så uttrycker vi oss ofta som att det är någonting självklart och säkert, någonting visst, tryggt och fast. Men så är det ju inte alltid med tron, att den är viss, trygg, fast och självklar. Men det behöver inte betyda att den inte finns där. I Bibeln så möts vi av en lite annan berättelse än just den om tron. Där gestaltas många gånger en tro genom att vi får höra berättelser om människor som tror men samtidigt tvivlar. Människor som på olika sätt ropar till Gud i sin svaghet och i sin, ja, utifrån sin utlämnade situation. Och jag tänker att det är just, jag menar, att det finns ett spänningsfält där som uppstår när vi människor som på något vis längtar efter sanningen, längtar efter verkligheten, efter någonting äkta. När vi närmar oss Gud och sanningen, ja, Jesus, vägen, sanningen och livet, så sker det någon form av... Nej, men vi kan alltid bara förstå till en del, och därför så uppstår det massor med på något vis ögonblick där vi både tror och tvivlar samtidigt. Och nej, men vi längtar efter att få förstå mer och så vidare. Jag kommer inte läsa en särskild bibeltext, men jag ska referera till två här nu i evangelierna. Och den första handlar om Petrus, aposteln Petrus. De är ute på sjön, och Jesus kommer gående på vattnet, och Jesus ber dem att få komma ut till Jesus på vattnet, och då får han det. Men när han har tagit något steg över relingen så börjar han att sjunka, och då ropar han till Jesus: Herre, rädda mig. Och då är Jesus framme och tar tag i hans arm och drar honom upp igen, och de kliver i båten. En annan berättelse är den som om Thomas, som vi också, en lärjunge som vi kallar tvivlaren ibland. Det kanske inte är helt rättvist, men han trodde ju väldigt mycket också. Men han ville, efter uppståndelsen så hade han liksom lite svårt att köpa de andras berättelse. Han var inte med när Jesus visade sig för de andra efter uppståndelsen, utan de bara sa att Jesus lever, och han har uppstått, han var hos oss. Och Thomas, lite rationell, lite förnuftig, lite sådär, låter lite för bra för att vara sant. Det här köper inte jag om jag inte får se det med egna ögon. Ja, jag kan verkligen känna igen mig i det. Jag tycker att det är rimliga krav och förväntningar. Och så. Och när Jesus kommer nästa gång till lärjungarna, då är Thomas med. Och då går Jesus fram till Thomas och Och så får Thomas räcka fram sin hand och röra vid Jesus. Det är två vackra berättelser om tro och tvivel. Och de berättelserna säger oss någonting viktigt, nämligen att det är liksom inte ett motsatsförhållande mellan tro och tvivel. Ibland kan man tänka det, men så är det inte, utan tvivel och tro liksom är ofta sammanvävt i en kamp för oss människor i att våga lita på Gud. Och vi ska titta på den här kampen nu då. Den är ju gestaltad i Bibeln på många ställen, och vi ska göra fem snabba nedslag i Gamla testamentet. Och jag säger snabba för att jag ska försöka göra det hyfsat snabbt. I Gamla testamentet så möter vi då fem personer som står i den här brottningskampen mellan tro och tvivel. Den första personen jag vill att vi stannar upp till heter Gideon. Och på han levde under domartiden, och i hans tid så var grannfolken runt omkring dem, de var väldigt starka, så de levde mycket i rädsla och i förtryck. Och då kan han uttrycka sig så här, Gideon: om Herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Lite senare så uttrycker han sig så här. Han ber Gud om ett tecken, och han säger så här: om du räddar Israel genom mig, så som du har sagt, ska jag lägga ett ullfäll på tröskelplatsen, och så vill han att den ska vara blöt på morgonen. Eller om det är torr, nu minns jag inte. Va? Båda, va? Eller, ja, precis. Båda är det. Först blöt och sen torr. Ja, eller om det är tvärtom. Ja. Han vill i alla fall ha ett... själva idén är att han vill ha ett tecken från Gud. För att kunna lita på Guds tilltal, på det Gud säger till honom. Och hans tvivel är inte ett trots, inte en otro, utan han vill bara vara säker på att han verkligen har förstått rätt. Gäller dina löften också mig? Så skulle man kunna formulera hans tvivel. Gäller dina löften också mig? Gud, är du verkligen här? Och sen finns det Jobb. Det är en annan person, han har en hel bok. Och Jobb, i den berättelsen så tas allting ifrån Jobb. Hans hälsa, hans familj, hans ägodelar. Han prövas hårt av Gud. Och han uttrycker så här ungefär: jag ropar på dig, men du svarar mig inte. Vidare säger Jobb så här om Gud: varför ger han ljus åt dem som möter olycka? Jobbs tvivel är mer av en moralisk och kanske teologisk karaktär. Hur kan Gud vara rättvis när den oskyldige lider? Hur kan Gud vara rättvis när den oskyldige lider? Jobb klagar ganska mycket i den här texten. Och skriften lär oss att klagan inte är otro. Utan Martin Luther beskriver fint om klagan. Han säger att klagan är bönens mörka syster. Alltså en annan sida av bönen. Ett annat uttryck eller ett annat sätt att be. Båda handlar ju om att uppriktigt ge uttryck för vad som finns inombords. Och ibland så finns det... är man i ett tillstånd där man kan be och där man kan formulera vackra böner. Och i andra stunder i livet, då är det bara klagan som kan komma fram. Men det är också en form av bön. Ja, men Jobb tvivlade på Guds rättvisa. Sen har vi Elia. Han är en profet som får... vara Guds, han får kämpa mot Baals profeterna, Och där finns en klassisk berättelse när han kämpar emot dem och de, han får nedkalla eld över ett offer. Och Baals profeterna besegras. Men efter den här stora kampen mot Baals profeterna så faller Elia ner i förtvivlan. Och säger, nu är det nog herre, ta mitt liv. För jag är inte bättre än mina fäder. Han önskar sig också, nu ska vi se, ja precis, han önskar, ja precis, ta mitt liv för jag är inte bättre än mina fäder. Hans tvivel föds ur trötthet, rädsla och ensamhet. Och det intressanta är att Gud liksom inte förebrår honom i det, utan han möter honom med vila och med bröd och i en stilla susning. Man hade kunnat tänka att när han har fått vara med och så mycket fantastiskt att på något vis att han, när han helt plötsligt faller ner i förtvivlan och tvivel att Gud liksom skulle tycka att vadå, nu har ju du fått vara med om allt det här fantastiska, ska du börja tvivla nu? Men det läser vi ingenting om, utan det är tvärtom att Gud bara omsluter honom med nåd och barmhärtighet i den stunden. Så Gud anklagar honom inte för hans tvivel. Ja, sen har vi Habakuk, en av de så kallade småprofeterna, eller mindre profeterna i Gamla testamentet. Det var inte så att de var små till storleken eller så, utan det har med bibelböckerna att göra, att det finns att, ja, det är några väldigt korta böcker, 12 stycken. Så de kallar man de mindre profeterna. Men han var viktig på sin tid. Han verkade i Judarike före den babyloniska belägringen av Jerusalem. Och han uttrycker sitt tvivel så här. Hur länge ska jag ropa utan att du hör? Hur länge, herre, ska jag ropa utan att du hör? Varför tiger nu när det gudlösa förgör dem som är rättfärdigare än det? Habakuks tvivel är ett politiskt och teologiskt tvivel. Hur kan Gud styra historien när ondskan tycks segra? Och det här, ja, i våra tider kan man ju verkligen känna igen sig i de här frågorna. Hur, Gud, vart är du i allt detta onda och grymma som vi har omkring oss i världen? Men Habakuk slutar ändå sin bok med, eller ja, i slutet där så formulerar han ändå de här orden, men jag ska jubla i Herren. Så hans tvivel liksom för honom inte bort ifrån Gud eller bort ifrån en tillit till Herren, utan det för honom till Herren. Sista berättelsen jag vill nämna är berättelsen om Abraham och Sara. Trons fader Abraham, han får ju löftet om en arvinge tillsammans med Sara, och att den här arvingen ska få bli, ja, att genom den så ska det bli ett stort folk och ett folk som ska få vara till välsignelse för hela världen och så vidare. De ska få sin Isak, men de är ju gamla. Adam är runt, eller Abraham är runt 100 och Sara är dryga 90. Så när de får höra detta så skrattas det lite grann. Och det kommer en liten förebråelse där, varför skrattar du och så. Och de har lite invändningar. Så här säger han, ska en 100-åring få barn och ska Sara som är 90 år föda barn? Sara skrattar för sig själv, står det. Deras tvivel är mänskligt, rationellt och begripligt. De möter en Gud som säger att någonting som är omöjligt ska hända. Och ändå blir skrattet till löfte och tvivlet till liv. Det som inte förnuftigt sett, begripligt sett, mänskligt sett är möjligt, det hände. Så här har vi, ja, vad det nu blev, 5 berättelser om personer i Gamla testamentet som tror och samtidigt på något vis mitt i sin tro kämpar med olika former av tvivel och misstro. Eller missmod kanske är ett bättre ord. Och både Gideon, Job, Elia, Habakkuk, Abraham och Sara och Petrus och Thomas, alla på något vis tillsammans berättar en berättelse. Och den berättelsen är berättelsen om människor som tvivlar och ändå överger Gud dem inte. Människor faller och Gud bär dem. Människor ropar och Gud kommer nära. Tvivel är i Bibelns berättelser därför inte bara liksom en rent teoretisk eller intellektuell fråga, utan är liksom förenad med tron på ett sådant sätt så att det, nej men det är lite grann som den kristna traditionen pratar om, att det är någon form av andlig kamp i hjärtat. Att tvivel och tro är någonting vi hela tiden får leva med. Och sen i olika skeden i livet så kan det vara olika mycket kamp. Isak av Nineve, biskop på 600-talet, han sa så här: den som har känt sin svaghet har nått fullkomlighetens början. Den som har känt sin svaghet har nått fullkomlighetens början. Och det är det vi ser hos Gideon som ber om tecken där han inte vågar lita på sin egen kraft. Vi ser det hos Elia som säger: nu är det nog, Herre, ta mitt liv. Deras tvivel avslöjar inte brist på tro, utan människans bräcklighet inför ett uppdrag som är större än hon själv. Och så är det ju många gånger. Det är liksom att tvivlet kommer ju för att det finns så mycket vi inte förstår. Så mycket som vi inte kan ha kontroll på. Jag är en människa med ett ganska stort kontrollbehov. Och därför har jag nog kanske lättare än många andra att också dras till det här med tvivel. För att Gud, åtminstone min erfarenhet, är att man oftast bara får små pusselbitar i taget. Så här, gå dit, gör det. Så, som när lärjungarna får höra, gå och hämta en åsna. De får liksom ingen mer information, utan så här, ja. Och så är det många gånger med Jesus, att han ger oss inte hela pusslet, utan vi får några pusselbitar. Och i den där på något vis situationen när man är utelämnad med några pusselbitar och man vill ha kontroll men kan inte få det, utan måste lita på att Gud har all kontroll, där är det lätt att tvivlet får liksom, nej men, får fotfäste och får liksom, och det är kanske inte bara risk, utan det kanske också är naturligt att det blir så. Man vill ju inte tappa ansiktet, man vill inte, och så vidare, man har så mycket att vi människor i de situationerna hamnar i tvivel, det är kanske helt normalt. Men tvivel är alltså inte just, eller så här ska jag säga, tvivlet handlar ju just om den här insikten att se att, nu letar jag efter citatet här jag hade precis, hur kan jag, nej, det var här, jag hade det, här, just det, nej men handlar just om att vi är människor och att det är därför det är som Isak Nineve säger, att det är just det här när vi förstår att vi är svaga, att vi har svaghet, att vi i oss själva inte räcker till. Den insikten att är liksom är någonting gott och är någonting som alla de här personerna erfar. Att de liksom, Gud lägger på dem ett uppdrag, en uppgift, en kallelse som är alldeles för stor för dem allihop. Och så kommer de till insikten att det här klarar inte jag. Och den insikten är en god insikt, för det gör att de liksom, ja, som Petrus som sjunker, han kan liksom inte stå emot vattnets krafter själv. Men då ropar han på Jesus och Jesus drar honom upp. Därför är inte tvivel är liksom inte, nej men en tro som är på väg att dö, det är inte vad tvivel handlar om. Utan tvivel är mycket mer uttryck för en tro som ropar i sin svaghet. Att i våran mänskliga svaghet så får vi ropa som Petrus gör och som de andra gör. Och Gud då finns Gud där när vi ropar. Gideon tvivlade och Gud gav honom tecken. Det är barmhärtighet. Job klagade och Gud svarade honom. Elia gav upp och Gud gav honom vila. Habakkuk protesterade och Gud gav honom hopp. Abraham och Sara skrattade, men Gud gav dem liv. Petrus sjönk och Jesus tog hans hand. Thomas tvivlade och han fick se och röra vid Kristi sår. Gud svarar alltid tvivlaren med sina sårmärkta händer och sin trofasta närvaro. Den kristna, eller jag tänker att både Bibeln och den, på något vis kyrkans erfarenhet, min egen erfarenhet är den att Guds svar på tvivel inte först och främst är liksom intellektuella svar, utan att svar när vi Guds svar på tvivel, det är närvaro. Det är relation, det är att Jesus kommer till oss. Det svarar inte på alla frågor, men Jesus är där och han gör skillnad. Och därför är det så att vi som är samlade här idag och om ni lyssnar hemifrån, så är det ju så att vi alla kan ha det precis som de här personerna i berättelsen, som Petrus och Thomas, Gideon, Job, Elia, Abraham och Sara. Vi kan tro, men den tron kan liksom vara en bräcklig tro, en tro som kan undra hur ska detta bli möjligt? Men om vi vågar gå med den tron till Jesus, om vi vågar ta ett ärligt samtal med Gud, om vi i vår svaghet vågar ropa, då tror jag att Jesus vill möta dig och mig med sina sårmärkta händer och låta oss få samma erfarenhet som alla de här personerna fick. När Thomas som tvivlade fick möta den uppståndne och röra vid honom, då ändrades hans bekännelse eller hans tvivel till orden min Herre och min Gud. Och det är en sån vacker bekännelse. Han gick ifrån att vara tveksam till att från djupet av sitt hjärta säga min Herre och min Gud. Och så får vi göra med våra tvivel, våran skakiga tro. Vi får vända den till Jesus i en bön. Vi kan få formulera den i ord som Herre, jag tror, hjälp min otro. Eller som vi möter på andra ställen i Nya Testamentet. Herre, förbarma dig. Eller Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Som rövaren på korset bad. Eller kanske man inte orkar med något annat än ett enkelt Jesus. Och då är det nog. Låt oss be tillsammans. Herre, tack att du är syndare och att du är syndares vän. Tack Jesus att du är, att du har kommit hit för att frälsa och söka upp det som är förlorat. Att du inte söker styrka och kraft och liksom för att man ska få komma till ditt rike, utan att du vill klä det svaga med kraft och styrka. Och tack för alla de här vackra berättelserna från gamla och nya testamentet om människor som i sin svaghet får vara med och uträtta stordåd med dig, fast de tvivlar och tror. Och fast deras tro är vacklande, bräcklig och svag många gånger. Herre, hjälp oss att våga lita på att du är densamme också idag, och att vi i våran svaghet och i våran tro som verkligen hoppas men som kan vara skakig ibland, att det är fullt nog för att du ska kunna uträtta fantastiska saker också idag. Hjälp oss att våga tro att du är oss nära och att du tröstar och hjälper och bär. Herre, tack att vi får vända oss till dig i våran utsatthet. Tack att du har lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. Amen.